Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till innebandyåret 2022. Den här gången har vi med oss Robin Nilsbert. Han fyller 33 år under det här året och han gör sin sjunde säsong med Storvreta. Dessförinnan har han spelat för Granlo och Dalen i SSL. Vi hade ett riktigt bra samtal om hans civila karriär, hans innebandykarriär, och vi pratade även om hans kompis Emil Forsberg, ja ni vet, fotbollsspelaren som vann guldbollen för några dagar sedan. Men nu sätter vi igång detta avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Robin Nilsbert välkommen. Gott nytt år!
Tack detsamma! Härlig start!
Ja. Ja, hur känns det så här de här första dagarna, nytt år? Vad, ska du också bli lite bättre än vad du var förra året som människa och som spelare? Eller hur tänker du?
Ja, men det vill man väl alltid, tänker jag. Men jag är väl inte något större fan av nyårsluften och det här ska förändras jättemycket inför nästa år. Men... jag gillar nytt år och det känns nytt och fräscht och nya roliga grejer att göra.
Ja, men handen på hjärtat, något privat som du har lovat omgivningen att du ska vara bättre på nästa år, är det någonting, eller detta året?
Jag fick väl det tydligaste kängan av min sambo i somras som sa att jag var oromantisk i vattnet, så att jag får väl kanske försöka jobba på det till sommaren då. Där fick jag lite kritik.
Ja, precis innan vi skulle starta inspelningen här så klickade jag in på din Facebook-sida. Där gjorde du ett frieri, va? På scen.
Ja, det var på min 30-årsfest så fick jag gå ner på knä efter 10 år med min partner. Så att det var en väldigt fin stund och det var väldigt många av våra närmaste vänner som var på plats också. Så att det var någonting att komma ihåg. Sen har giftermålet fått förskjutas lite på grund av pandemin som mycket annat har fått göra. Men det ska väl bli av också någon gång här framåt.
I år då kanske, eller?
Ja, vi får se. Nej, det är för mycket planering bakom för i alla fall min bättre hälft. Så att det är 2023 kanske.
Okej, okay, ja, det ska vara ordentligt här, hör jag.
Ja, det tror jag.
Ja, härligt. Du, Försvarsmakten var ju sponsor till Svensk innebandy och du hade någon... Ja, vad var det du gjorde? Du hade någon form av samarbete, eller man kunde träna med dig, eller vad var det man kunde göra?
Vad var det man kunde göra? Nej, men det var som du sa, det var deras den här appen som de har för att pusha egen träning och att det inte behöver vara så svårt att komma ut och träna. Så då fick jag sätta ihop några olika träningsprogram och för olika nivåer. Och så var det den där filmen som snurrade på alla arenorna. Det var roligt. De är duktiga och det var bra team bakom. Så det var en rolig grej att göra.
Hur tänker du på dina VM här? Du har spelat 5 VM.
Ja, första gick ju så fort 2012 där så kom jag med tror jag EFT på våren där, och så var ju VM på redan till vintern, så att och det var ju mina första landskamper också, så att då var det väl bara att hela tiden försöka slå ut en spelare eller försöka ta en tröja och komma med till VM. Så att det var ju, sen själva VM var ju häftigt. Det var, jag minns lite olika situationer där. Finalen såklart, när vi ledde med, jag tror det var 9-0 efter halva matchen, som var helt surrealistiskt. Vi mötte Norge, om det var ett gruppspel eller en kvartsfinal, där det blev strömavbrott i 3 timmar innan vi kunde spela klart matchen. Och det var innan man kunde surfa överallt i hela Europa, och det fanns mobilerna var inte riktigt så utvecklade som de var idag, så att det var, jag vet inte vad vi gjorde, spelade stensax på sig i omklädningsrummet eller något. Sen 2004 eller 2014 hemma VM var ju, och det var väl det största målet som jag hade sen jag började satsa på riktigt så där också, att ett hemma VM hade varit häftigt, och det låg ganska rätt i tiden kopplat till min karriär och sådär. Så att allt vad det innebar med att få spela inför hemmapubliken och den resan vi hade där i Göteborg. Det var väl från 2012 och fram till 2014, så jag tror knappt vi förlorade någon match heller. Kände väl oss helt överlägsna, och så sen kom finalen och vi stod det 2-0 till finnarna, och vi tänkte att vad är det som händer nu? Men vi var ju oerhört starka som lag, som grupp, och lyckades ju vända den matchen och vinna med 3-2. 2016 och 2018 är ju förluster såklart, och spelar man på den yttersta nivån så är det ju resultat som räknas, så det var ju absolut inte godkänt, och det var en tuff tid för svensk innebandy också, och framförallt landslagsinnebandyn. Det började väl 2016 där vi inte riktigt hade samma förutsättningar med antal lägerdagar, och VM 14 var väl en tung ekonomisk post för förbundet också. Så att, men jag är glad att man orkat traggla sig igenom det här, för det här sista VM:et var ju helt otroligt med allt vad det innebar, och den finalen och den matchen, och ja, hela den här resan som vi haft fram till guldet har ju varit otroligt. Så att, man är väldigt glad och stolt över det vi gjorde.
Mm. Jag ska komma tillbaka till VM lite senare. Men hur har tiden varit här nu efter VM här? Kan man komma ur den här bubblan, eller hur fungerar det?
Det är väl ganska svårt sådär när man har varit med om en sån grej och en sån urladdning, både fysiskt men framförallt mentalt, så är det ju liksom, man tömmer allt man har och sådär, så att det är alltid lurigt, men det är som med allting, man får erfarenhet. Det var tuffast var väl det första VM:et, och så sen har man lyckats hantera på olika sätt, men jag brukar vara ganska dålig på att njuta av såna här grejer, men den här gången har man faktiskt haft en riktigt bra tid och gått runt och mått bra mestadels hela tiden faktiskt.
Ja. Jag tänker vi ska gå tillbaka och gå igenom lite din karriär i övrigt. Du har ju representerat 3 klubbar i SSL. Granlo, Dalen och Storvreta. Inte i den ordningen, utan det var ju Dalen först och sen Granlo, din moderklubb. Och vad är det, 7 år har du gjort nu i Storvreta, va?
Ja, det stämmer.
Jag ställde en fråga innan vi började spela in här, vilken som var din första titel då. Och det är alltid intressant när man pratar med en landslagsspelare vad den svarar då. Du svarar första titeln att ni vann junior-VM eller junior-SM med Granlo då. Men det måste väl ha vunnit någon turnering innan junior-SM, eller?
Ja, det var ju massa. Ja, vad heter de turneringen? Lilla VM och ja, men det har ju varit jättemånga sådana där tävlingar när vi var yngre. Men sen var ju, vi delade ju upp laget i 2 helt lika bra lag när vi var yngre, så att det var ju ofta att vi kanske kom 2 och 3 då, och så var det ett annat lag som vann, men det var väl lilla kvartersklubben med som vi var med Granlo, och vad Granlo var, och att vi lyckades vinna JSM-guld var ju helt otroligt, så att det var ju det var ju första gången man verkligen fick känna på det lite grann. Jag brukar alltid hetsa med Samuelsson om det här, för han har ju aldrig vunnit någon juniortitel, men han tycker att det är bara låtsas titlar. Det var häftigt med den gruppen, och liksom det var ju verkligen polarna som vann då. Så att det var coolt.
Jag tycker, det har jag sagt innan till dig, att jag tycker eran resa som ni har gjort i Gran då var ju fantastisk. Alltså, dels så är ju, eller var ju Sundsvall, har ju alltid varit ett innebandyfäste, men ni lyckades ju få ihop något riktigt, riktigt bra, och flera når A-landslaget och vinner VM-guld. Det har ju Martin Östholm och så du och Johan Samuelsson då. Och sen är det ju massa andra spelare som var med och förde upp laget till SSL. Hur skulle du beskriva, vad var nyckeln bakom att ni blev så bra, ert lag?
Vi nu kanske man inte får säga det med tanke på hur vad som händer inom ungdomsidrotten, men vi tävlade ju varje dag sen vi var små, och vi jag tror att det är det som ligger bakom. Sen hade vi ju just kamratskapen och hur tajt vi var med varandra, och det märkte man också sen när vi kom upp till SSL där, att vi var några från laget som var på banan, och sen var det några som var och kollade på läktaren varje match och reste från andra orter i Sverige också, dit man hade flyttat bara för att man hade kände den här samhörigheten. Så att, det var väl den delen. Sen är det väl bara lite tur att vi fick ihop så många bra och duktiga spelare under samma årgång egentligen, eller mellan årgångarna, ja, vad var vi, 89, 90 till 87 kanske. Sen fick vi ju, vi hade väl rätt resa, vi mötte äldre väldigt tidigt, fick känna på det. Vi kom upp till A-laget när vi var 14-15 år och fick den erfarenheten, och så sen har vi liksom, men på olika sätt tagit steg framåt. Så det är svårt att peka ut någonting som var precis det som gjorde det, såklart, men det att vi tävlade hela tiden och både med och mot varandra tror jag var nyckeln så.
Men stommen under flera år i ditt lag var väl 88, va? Och du är ju 89.
Ja, precis.
Jag minns att jag pratade med din gamla tränare. Han sa där under en kort period så gick du ner i 89-laget för att det var lite kämpigt under en kortare period. Vad minns du kring det?
Men jag växte ju väldigt snabbt när jag var liten och växte i kapten som var 1 och 2 år äldre och spelade tidigt med dem. Sen var det väl där omkring 13-14 års ålder som de växte ifrån igen. Och i den åldern är det ganska tufft att spela rent fysiskt. Så att det var ju, man hade tränare som var närvarande och det viktigaste i den åldern är att få spela hela tiden. Så att, och jag hade mina kompisar i 89-laget, så att då gick jag ner och spelade med dem ett tag igen, och det var ju fantastiskt kul och man fick spela mycket och ha en stor roll och ja, sådär. Så att det var värdefullt, men det var bra att ha bra ledare och familjen runt om sig, såklart. För annars kan det ju bli kanske för mycket prestige där, att man ska gå ner igen och man känner sig inte så lyckad. Så där. Men under ungdomsåren så går det upp och ner hela tiden. Och man utvecklas olika och man växer olika. Så att för mig var det viktigt att få några år med de jämngamla igen.
Var det framgångarna med Granlo under ungdomsåren som gjorde att du tänkte det här ska jag satsa på när jag blir äldre?
Ja, i efterhand var det väl det. Sen satsade jag väldigt mycket på fotboll under de åren också. Men då var det ju det kritiska Halmstadslägret, och jag minns att jag bröt armen innan det, så att jag kunde inte åka dit. Och då var det väl känslan att loppet var kört lite grann inom fotbollen, vilket är sjukt när man tänker tillbaka idag, så som folk utvecklas olika. Men då blev det innebandyn, och innebandyn blev, växte allt starkare för mig, så, och så sen var det väl bara att köra på. Riget kom, och ja, sen ledde det ena till det andra.
Mm, men du valde att flytta till Umeå då?
Ja, precis. Det var faktiskt så att Oskar Lund, som idag är på Sportexpressen, var väl kanske den allra starkast lysande 88-talangen i Sverige. Och han kom in på Riget, men han valde att tacka nej. Så då tänkte jag att bara för att han tackade nej så ska jag tacka ja och flytta upp dit. Och testa på det. Så jag flyttade upp, och det var väl... Det var tufft som 15, eller om man är 16 år, och att lämna sig i det där 11 kvadratsrummet och säga mamma och pappa vinka hej då, och så ska man klara sig själv. Men det är otroligt utvecklande. Så att, därför brukar jag alltid rekommendera alla som har chansen att göra det. För jag tyckte att det var fantastiska år där uppe.
Men hur var det här? Var det första året det kritiska när du flyttade hemifrån, eller hur? Hur ser du på de här?
Nej, men det kritiska brukar väl vara efter 3-4 veckor när all hype har lagt sig och det blir en vardag där uppe. Då brukar det vara många som flyttar tillbaka. Klarar man sig över den perioden så anpassar man sig. Och jag vet själv att jag var väldigt självgående vad gäller skolan och så. Innan. Jag gjorde läxorna själv och sådär. Sen, och vi fick stöttning med maten, och det är klart man inte var någon superkock på den tiden. Men vi fick stöd av Riget där. Men det var väl tvättningen och städningen som lackade lite på eleven.
Ja, men det låter ganska mänskligt. Jag tänker andra som flyttar hemifrån kanske när man har passerat 20-årsdagen kan ju ha liknande utmaningar. Men jag tänker ändå det här med maten som ändå är viktig. Det måste ju ändå varit ganska svårt, och det är lätt att ta enkla lösningar, tänker jag.
Ja, precis. Men vi hade frukost på ett ställe och så lunchen på skolan, mellanmål på skolan, och så sen hämtade vi matlådor till middag. Så att det var en det var väl så enkel lösning man kunde ha.
Ja. Men det blev spel i BK Dalen då?
Mm. Det var väl inför sista året där, inför årskurs 3 på gymnasiet som jag hoppade över. Jag hade varit med och tränat med dem under en period som många av riggarna gör. Och där och då så var det väl lite det här med som var när jag var lite yngre och skulle gå ner och spela med de jämnåriga. För det stod väl mellan Umeå City, som de hette på den tiden, det är väl nuvarande Trengruppen, och IBK Dalen. Och City där spelade ju en division under, division 1, som idag är Allsvenskan. Och idag Dalen i Superligan då. Så att det var... Men jag trodde alltid när jag hade varit med och tränat att jag skulle ta en tröja och utvecklas på det sättet. Men det kändes väl som rätt beslut i slutändan. Fick spela väldigt mycket. Som junior så gick det väl lite upp och ner. Jag tror att det var runt jul där. I början på vårsäsongen som det gick lite tyngre. Men annars så var det ju, hade jag jättefina år där uppe och fick... Fick spela med bra spelare. Jag kom samtidigt som Peder Bodén och bröderna Hofbauer. Så det var ju verkligen profilvärvningar när man kom och fick lära av dem. Så att det var en jättebra tid. Mm.
Och sen så börjar Granlo röra på sig uppåt och når Superligan.
Mm.
Ska vi se, gick du till dem när de hade gått upp, eller var det...
Ja.
Så var det.
Både jag och Johan gick dit samtidigt då. Det var ju lite roligt för vi... den matchen när det blev klart så hade vi en helt avgörande match mot Täby i Tibblehallen. Och våra match skulle börja senare än Granlos, men Granlos gick till Sadden. Så att, och våran samling började så att man, och man kunde inte vara så oseriös och sitta med telefonen när samlingen var igång. Så att jag gick in på en toalett, följde sista dramat. Det blev klart, gick ut på uppvärmningen och så viskade jag till Johan att nu var det klart. Och så sa han, jag vet. Och så visade sig efterhand att han hade suttit på den andra toaletten och följt matchen. Så att det var väl en rolig grej. Men det var ju, där och då kändes det väl klart att hoppa på det med allt vi hade varit med om med Granen sen tidigare. Och framförallt den första matchen där i premiären när vi mötte just Storvreta och vann den matchen. Det var helt knökfullt i arenan. Det var ju euforil sådär, och ett av de starkaste innebandyminnena man har, trots att man har fått vara med och vunnit en del. Så att, det var häftigt, och synd att jag slutade som jag gjorde, för det kändes som att förutsättningarna fanns att det skulle kunna bli väldigt bra.
Ja, verkligen. Jag hade ju förmån att vara i Sundsvall och göra lite studiebesök och besöka allt som behövdes besökas då. Var det 2012? Det är 10 år sedan. Shit, vad tiden går. Och precis som du säger, man kunde verkligen känna på att Grano hade det som krävdes. Alltså man hade publiken i ryggen, man hade media i ryggen, man hade sponsorer. Man hade egentligen det mesta, kändes det som. Mm.
Ja, nej, det var synd då. Och efter första säsongen så... Ja, det blev väl lite hybris och man ville växa för fort. Spelarmässigt så var vi väl, kände vi väl att det inte var så många spelare bort. Ett par bra spelare till för att verkligen etablera oss som ett topplag. Men, och så sen hade vi den där parketten som ingen ville spela på förutom vi. Som ett vapen också. Men det är synd att det blev som det blev.
Mm. Och du avslutar din karriär i Granlö genom att få utmärkelsen som årets spelare i svensk innebandy. Mm. Och typ 2 dagar efter så skriver du på för Storvreta.
Ja, det blev väl den tågordningen.
Eller det blev officiellt i alla fall.
Ja, det blev officiellt. Ja, precis. Precis. Men jag vet att det var ju mycket snack där om att det var Kim som var klubbchef i Storvreta då, och Storvreta hade ju lite tufft då, samtidigt som Granlö hade det tufft ekonomiskt, och då ville väl Storvreta köpa redan i vintern, på vintern, men det ville inte jag eller Granlö. Men sen kände väl jag att man hade nått lite grann världskände där i Granlö, och det kändes som det var svårt att vända på det dit skeppet hade kommit. Och så fick jag den här möjligheten att få flytta och börja spela med en av den största klubben i världen, inom innebandyvärlden, och då tog jag den. Så att, det var så det blev.
Ganska intressant period nu när vi kan titta tillbaka på den här tiden. Det är ju 7 år sedan som sagt. Men, för det var ju lite speciellt här. Du värvar ju som den här framtidsmannen som skulle vara en stöttepelare i Storvreta under många år. Och samtidigt så var det ju Mika Koonens uppbrott. Vad minns du av det?
Men det var väl lite så som Forsman hade kommit in och ville göra en ny resa. Nu gick det väl som det gick. De missade slutspel första året han var där. Men ville förändra lite, och Kim var inne på samma resa eller samma tanke. Så det var ju många etablerade spelare från Storvreta som försvann där. Mycket rutin. Sen var det många som var kvar också, ska ju sägas. Mm. Men för mig så var det ett ganska enkelt läge att komma in när klubben hade missat slutspel, och det skulle man nog inte göra igen. Så att, allt annat blev ju bättre den säsongen som kom där, och det slutade ju i succé direkt med vinst där i Tele 2. vi vann sjunde avgörande borta mot Falun. Och ja, det var en väldigt intressant säsong på många sätt.
Ja, men exakt. Det är ju så när man kommer till ett nytt lag som du precis beskriver och haft det tufft, och så lyckas ni och så får ni fullträff då, så då visar du att den här nysatsningen var rätt, eller?
Ja, det är väl ingenting som säger att vi inte hade vunnit om Mika och de andra hade varit kvar också. Det var ju otroliga spelare sådär. Men vi fick träff där till slut. Det gick väl lite upp och ner under den säsongen också. Men till slut så var vi väldigt starka när det skulle avgöras.
Mm. Du sa i samband med den här övergången till Storvreta att du ville utveckla framförallt ditt offensiva spel. Känner du att du lyckades med det?
Ja, absolut. Jag känner väl att sen egentligen 2012 någonstans har jag blivit lite bättre varje år som har gått. Både med erfarenhet och att man har tränat väldigt hårt. Så att, det känner jag absolut. Och allt vad den här flytten har gett mig, det kunde man ju inte drömma om då. Både som person och som spelare och vänner och allt runt omkring. Och till råga på det en massa titlar också. Och fått spela fina finaler och sådär. Så att jag känner absolut att jag har blivit bättre och bättre. Och känner mig väl aldrig bättre än vad jag har varit nu. Så att, och förhoppningsvis finns det lite till att kräma ur också.
Ja, tittar man på denna säsongen så poängmässigt så går du mot ett rekordår, eller?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt, vi får se. Det är mycket matcher kvar, men absolut, det har poängmässigt varit ganska bra.
Mm. Och hur många kontrakt har du skrivit på för Storvreta nu? Ska jag säga 7 år? Är du inne på tredje kontraktet? Eller vad,
ja,
vad
blir precis.
Det? Ja. Och hur långt har du kvar?
Det sträcker sig den här säsongen ut.
Okej. Okay. Mm. Och hur tänker du på fortsättningen då?
Ja, vi får se. Vi har inte börjat prata någonting än. Men det har väl varit ganska enkla förhandlingar tidigare. Så att, vi ska väl sätta oss ner och börja prata om det här under våren. Jag misstänker att klubben har haft väldigt mycket med kuppen som blev inställd och sådär. Så men det är väl den tiden som börjar nu.
Okej. Okay. Så du ska inte spela lite svår här nu då i februari här? Och
du får inga rubriker just nu.
det är bra. Apropå din fotbollssatsning här. Din gamla kompis Emil Forsberg blev vald till Sveriges bästa fotbollsspelare för några dagar sedan, och han pratade väldigt varmt om innebandy för hans fotbollskarriär.
Mm. Ja, men det är kul att han gör det. Han var ju med och tränade en del med oss, men var väl lille Emil då. Och Emil hade väl samma sak i den åldern, att han började växa lite senare och sen har han haft en helt otrolig och fantastisk karriär på alla sätt, och jag blev oerhört glad när han fick guldbollen. Det kändes väl som att han skulle haft det något år tidigare, men att han fick det nu med den säsongen och det året han har haft, så kunde man väl inte bli värdigare än vad han har varit. Så att, men just det där som han säger, att hålla på med många idrotter tror jag är väldigt viktigt, och det är väl kanske nackdelen idag att man börjar specialisera sig lite för tidigt på idrotterna. Jag tror att man kan hålla på med många idrotter ända upp till du blir 14-15 år i alla fall. Sen kanske man måste välja, men jag tror helt klart att det är nyttigt både för att lära sig spelförståelse och få funktionell träning på olika sätt i den åldern.
Mm. Simon Bank gjorde en helt fantastisk intervju med Emil här, och Emil berättade ju ändå vilka små marginaler som avgjorde att han blev fotbollsspelare och inte innebandyspelare, och du har ju precis också berättat om det här Halmstadslägret och du bryter armen. Och det är ganska små marginaler som ändå kan avgöra i slutändan.
Små marginaler om man skulle få en guldboll i fotboll. Det var en bruten arm inför Halmstad. Nej, men det är klart, men det är väl som livet i sig. Det är ju väldigt små marginaler i väldigt många avseenden. Så att, det är väl bara allt, som alltid försöka göra det bästa av situationen.
Ja, men ni är kompisar och ni hörs med jämna mellanrum, eller?
Ja, vi pratas vid en del och skriver någon gång efter matcher och sådär. Så att man följer hans resa.
Ja, följer han innebandy någonting, eller?
Jag vet inte. Ja. Jo, men det är klart han har koll. Johan och Emil är ju jättetajta. Och Johan var ju toastmaster på Emils bröllop, så att de pratar ännu mer såklart.
Ja, men det är kul. Vad var hans styrka som innebandyspelare då?
Ja, men det var väl den här tekniken och förnuligheten, precis det man ser på honom idag. Han skjuter väldigt mycket bättre i fotboll än i innebandy. Så den delen har han väl plus i fotbollen.
Du då som spelare och ledare, du har väl tagit mer och mer ansvar, tänker jag. Ju äldre du blivit i din karriär?
Ja, det tror jag. Och det försöker jag göra. Man får ju erfarenhet och vara med om olika situationer och försöka hjälpa de yngre spelarna så gott det går. Och ledare kan man väl vara på olika sätt, och det finns ju många olika typer av ledare. Både verbala men även ledare i sättet man spelar. Och jag har väl försökt hjälpa de lagen som jag spelar med, både landslaget och klubblaget, på bästa sätt. Och där min del har väl alltid varit att liksom stämpla in och göra jobbet och verkligen jobba väldigt hårt på banan, både på träning och match. Och det försöker jag inspirera mina medspelare med.
Och du jobbar också med domarna under matcherna, eller?
Ja, det är väl en naturlig del i spelet.
Ja. Men vad, skämt åsido, vad önskar du att svenska domare i SSL ska tänka på? Vad vill du att de ska utveckla?
Man ska väl inte tänka på vad de vill utveckla, utan jag tror väl mer vad vill publiken ha, för det är ju de vi vill ha till matcherna, och vad ska man göra för att spelet blir bättre. Och det handlar väl någonstans om att ha så få avblåsningar så mycket. Det var ju något år det var utopi på teckningar till exempel, och det var man skulle fokusera på att byta på rätt ställe snarare än att ta bort delar i spelet som var spelförstörande, och det är väl den delen som är tuffast kanske för domarna som inte har spelat själv, vad jag vet i alla fall. Att det är svårt med den här spelförståelsen. Men Matte Samuelsson och Jeppe Bergen har ju alltid sagt att de ska bli ett domarpar, så att vi får vänta på dem.
Men om man tar in den internationella innebandyn kontra SSL, det släpps ju på mer i en tuff VM-match, eller hur?
Ja, absolut. Sen går det väl inte att jämföra riktigt heller, genom att när vi möter Finland till exempel, så är det ju världens bästa spelare som både tekniskt och fysiskt som spelar, och det går liksom inte bara att applicera den nivån i SSL heller, det förstår man väl. Men det är väl klart att det släpps på mer internationellt, och det är väl därför från tid till annan som det har varit lite tufft för svenska spelare internationellt också, där man inte är van med den nivån på hemmaplan, och så sen går det lite mer åt ryggsex innebandyn internationellt.
Om vi tittar på SSL nu, så är det ju ett getingbo så som publiken vill ha det, men hur vill ni ha det i Storvreta?
Vi vill vinna alla matcher. Det är väl det enkla svaret. Det är framförallt, det blir ju speciellt de här VM-åren också, och de lagen som har mycket spelare som är med i VM, och det blir lite hackigt. Dels för de som är med i landslaget, och även för de som inte är med i landslaget, där det inte blir någon riktig kontinuitet på träningar. Och nu får vi se vad den här covid-explosionen gör med serien här i slutet också. Men nu är det ju verkligen sista loppet, och nu ska det börja dras ihop, och allt man har lärt sig under säsongen ska man använda sen när det närmar sig de utslagsmatcherna och slutspelet som kommer. Så att, men som läget är i serien nu, så kan man inte slänga bort någonting. Så att det kommer bli ett tufft race hela vägen in, misstänker jag.
Men ganska inspirerande för dig och Tobbe Gustafsson, och att det hänger ju på er. Det är ju ni som ska leverera tillsammans med alla andra i Storvreta för att nå långt till slutspelet och till slut kanske vinna också då.
Ja, men det är väl just det där, tror jag, att faktiskt tvärtom. Ja, självklart ska vi göra det, men det är som du säger också, att det är alla andra som ska göra det. Så de åren som man har fått fullträff, så har det ju nästan alltid varit tredje femma som har gjort finaler till exempel. Och som har gjort jämna matcher i slutspelet. Så att, som innebandyn har blivit idag med den fysiken som krävs, och där behövs det ju att man har 15 spelare, 16-17 spelare som känner att ja, men jag vill vara här och jag vill avgöra. Det var väl det vi fick träff på i VM här också, att det var inte någon som bara tittade på Kim Nilsson, utan det var alla som försökte bidra. Det tror jag kommer vara nyckeln för alla lag som vill vara med och tävla om det i år.
Hur jobbar du, tänker jag, mentalt? Det är ju många som kanske tycker att ja, men vi vet hur Robin agerar när han får boll. Vi vet hur han trampar och hela den här biten. Men hur jobbar du med att förnya dig och ja, lura motståndarna match efter match?
Nej, men det första är väl, tror jag, som spelare så måste man vara väldigt lyhörd. Med sina tränare. Får mycket tips där. Jag tycker jag har haft fantastiska tränare. Som alltid kommer med nya idéer och tips. Och vi har ju en otroligt bra tränare, Oskar Lundin. Just nu som verkligen kommer. Om han vill fortsätta inom innebandyn i massa år framåt. Kunna bidra med massor. Så att det gäller att dels utmana sig själv. Och hoppas att medspelarna utmanaren själv också. Men det är klart man har sin spelstil, och det går inte att förändra den på över en natt. Men det finns ju alltid delar i spelet man kan jobba på.
Om vi går tillbaka till VM här nu och går igenom VM. Hur ser du på VM-turneringen? Ni vinner VM-guld. Det avgörs med 1,5 minut kvar. Det är ganska små marginaler där när det står 4-4. Jag menar, hade finländarna gjort något helt fantastiskt i bytet efter det, så kanske världen har sett annorlunda ut här nu i början av 2022.
Absolut. Men det är det där som är tjusningen med att spela de här stora matcherna och möta så pass bra lag som man gör i de matcherna. Man vet att man måste vara på tårna hela tiden, och det kändes väl kanske efter att Albin gjorde mål 4-2. Det känns inte som finnarna hade så mycket, och sen bara smalde två gånger och taket lyfte i halvtvall och så var det match om det igen. Men att få vinna på det sättet som vi gjorde, och vilken prestation Tobbe gjorde i just det ögonblicket och den sekvensen, så kunde man ju inte ha fått ett bättre slut än som det blev den här gången. Så det är ju, men det var ju fullt av bra prestationer i båda lagen. Det var ju en match, tror jag, som nu vet jag inte hur många neutrala åskådare det var, men det var ju otroligt. Jag har sett matchen någon gång här efterhand också, och det är väldigt hög nivå på väldigt mycket där.
Jag tänker, en VM-turnering har ju flera ansikten. Det är ju ganska lång resa på en 10 dagar, och så de 2 sista dagarna är ju superfest, men 8 dagar innan är ju på något sätt inte en transportsträcka, men det är en väg till festen. Hur ser du som spelare på det?
Ja, men den har väl också förändrats lite grann i takt med att man har spelat flera VM och vet att att försöka samla, dels så ska man ju försöka spela så pass bra att man har en bra känsla i sitt eget spel inför de avgörande matcherna. Samtidigt så vill du inte gå för hårt heller, så att du har tömt allting. Det var väl kanske den, det hände väl lite grann i förra VM i Prag där när vi fick spela den sena semifinalen. Det blev förlängning, straffar, vi gick på lite folk. Jag tror att vi hade ätit klart middag 12:30 på natten, och sista gången jag och Johan Samuelsson tittade på klockan så tror jag den var 5:30, och så ska man upp 9 dagen efter. Så att det var ju, förutsättningarna där var ju inte alls lika bra som de var nu. Och vi kändes, tycker jag, fysiskt väldigt starka i finalen. Men det är som du säger, man... Självklart är det en liten transportsträcka, du vill inte dra på dig några skador. Hela truppen ska vara igång. Men det kändes som att vi hade ett väldigt bra fokus. Och den här gången om någon tycker jag vi hade... Tidigare kanske har varit så mycket om att ja, men bara vi spelar vårt spel så vinner vi. Men Finland är ju så otroligt bra just nu att det går ju inte att inte... fokusera på deras styrkor heller, och där tycker jag, där måste man ge en eloge till Norén och Brottman som verkligen hade tagit fram ett spel och ett tänk hur vi skulle slå finnarna. Och ja, nu vann vi med 1,5 minut kvar, men det kändes som att vi var faktiskt starka hela matchen.
Mm. Vill stanna kvar lite där mellan en semifinal och finalet, precis det du beskriver, för jag tror alla som hållit på med innebandy eller håller på med innebandy vet ju att bara en sen träning kan ju göra att det tar tid att komma ner i varv, och man har svårt att gå och lägga sig, alltså i november eller i mars eller när det än är på en säsong. Då tänker jag, om man har spelat en match som har sänds i tv, det har varit mycket publik, man kanske har fått svara på frågor efteråt, och det är massa nedjoggning och stretching, och precis som du säger, jag menar, det måste ju vara en jätteutmaning att överhuvudtaget kunna somna, tänker jag.
Ja, jag har väldigt svårt att somna överlag efter matchen, så att för mig brukar det vara väldigt tufft. Men den här gången gick det väldigt bra. Som sagt, efter förra VM-semin i Prag där så var det ju otroligt svårt. Och det är som du säger, man är uppspelt, man har vunnit en sån match, mycket känslor. Och så ska man helt ner direkt. Och där är ingen enkel ekvation faktiskt. Men samtidigt, dagen efter när det väl är match, så jag tror att kroppen är inställd på strid igen. Så att, men det är klart att, men det är också en grej man försöker lära sig och berätta för lagkamrater och de yngre spelarna, debutanter som inte varit med tidigare, vad som kan hända och att man är förberedd på allt.
Mm. Jag tänker just det här faktumet att man har ett par VM i kroppen också, att man förstår hur det hänger ihop också, för att det är också under de här 7-8 första dagarna så är ju oftast inte publiken på plats heller i samma utsträckning, och framförallt er som spelar och ju kanske inte nära och kära på plats förrän de här 2 sista dagarna. Om man jämför med en fotbollsturnering så är det ju all in från dag 1 med atmosfären och hela den här biten. Men exempelvis som här nu i Finland så var det ju, det var verkligen kontrast. Ta den här matchen mot Danmark när ni går in och det är i stort sett tomt på läktaren. Och inga fans överhuvudtaget.
Ja, nej, men det är som du säger. Det blir ju jättekontrast såklart. Men det är samma där. Man har ett jobb att göra och man måste fokusera. De där matcherna är ju väldigt viktiga för det får man också ha en respekt för. Att det är en jättestor skillnad att spela en sån här stor arenamatch i en stor arena kontra att spela i SSL-arenorna. Det är ju... Ibland kan det upplevas att det går lite saktare, man skjuter lite lösare, benen är lite tyngre. Så att bara att debutanter får den erfarenheten också, att spela arenamatcher är ju väldigt, väldigt viktigt.
Jag satt bakom Edling och följde matchen, och mitt under matchen så får jag ett sms av min fru som också har spelat innebandy för länge sedan. Och hon frågar, varför buar de varje gång när han nummer 27 får bollen? Och då svarar jag henne, ja men 99% av dem i hallen vet inte varför de buar när Robin har bollen. Hur var det att spela semifinal och final med det här konstanta buandet varje gång du rörde bollen?
Det var som du säger, jag fattade ju att de flesta visste inte vad de buade åt, men det är ju otroligt häftigt, och man får ta det som en trigger snarare än att det är något jobbigt. Det är väl det där man drömmer om som liten grabb också, när man ser de stora sporterna på de stora arenorna, och det var väl bara olyckligt att jag inte fick göra något mål bara, men det var en häftig känsla och en erfarenhet såklart, men man är, som jag är som spelare, så är man så fokuserad på vad som händer i matchen, så att man tänker inte jättemycket på det.
Nej. Och man kanske inte tar det heller så personligt, för du har väl precis som jag och alla andra sett fotbollsmatcher i Premier League eller vad det nu än kan vara, när det här uppstår, det här att helt plötsligt det är någonting som händer och sen så ska man straffa personen hela matchen, eller?
Ja, exakt. Man har väl säkert bidragit till det där själv någon gång också. Men det där tror jag överlag är viktigt, att inte ta någonting personligt. Just för att, vare sig om det är publiken i Hartwall eller om det är innebandymagasinet som skriver någonting, eller Uppsala Nya Tidning. För när man spelar på den högsta nivån så kommer du alltid bli granskad i sömmarna. Och det kan vara att du gör en bra match, men du gjorde inte två mål, så var det... Då var det ingen bra match. Så jag tror att som spelare så måste man lära sig att ta bort de yttre faktorerna och fokusera på den närmaste kretsen snarare än att tänka vad alla andra tycker och tänker.
Mm. Jag tycker det är en intressant psykologisk situation som uppstår. Jag menar, du har ju sagt att du gillar den här situationen, men Du har ju kollegor eller lagkamrater på plan som kan bli stressade av det här. Hur snackar man att alla ska behålla lugnet och bara köra på som vanligt? För jag tänker ju att någon kan känna sig stressad. Ska jag passa till Robin eller ska jag inte passa i vissa situationer? Förstår du hur jag tänker?
Vi garvade väl sinsemellan istället, och jag tror att de spelarna som jag spelar med kände nog en trygghet att jag inte påverkades så mycket, inte negativt i alla fall, så att jag upplever nog att vi spelar matchen som vanligt. Jag tror jag kände att de litade på mig.
Ja. Nej, men du är ju en stor spelare på plan som tar mycket plats och syns och hela den här biten. Men sen var det ju den här situationen i semifinalen mot Schweiz där du halkade på bananskal, eller vad var det som hände?
jag fick en tryckare i ryggen och så stukade jag foten lite lätt. Och det var, jag opererade mig i somras. Mm. Och det var den foten som fick stryk. Så därför blev man lite orolig. Mm. Och när Anna kom in, vår sjukgymnast, så sa hon åt mig, ligg ner. Och så sen fick jag lite häcklande kommentarer om den svenska bänken och flinade tillbaka när jag gick mot våran bänk. Men det, foten tog faktiskt lite stryk, så att jag fick spela tejpad i finalen. Men ja, de tyckte väl att jag var stor kille och då ska man stå upp hela tiden.
Mm. Sen måste jag också då fråga dig om den här intervjun efter VM-finalen, Sveriges Television, när du beskrev dina känslor efter när du vunnit.
Ja, ja, den har ju blivit omtalad, och det är många som har åsikter om det. Och jag tänkte väl där och då att det inte skulle vara något speciellt. Så det, som jag sagt efterhand, det var sagt med glimten i ögat. Sen har vi väl ett samhälle överlag idag där folk ska tycka svart eller vitt på 2 sekunder. Och ibland kan det vara svårt att hålla 2 saker samtidigt i huvudet. Men det var sagt med glimten i ögat, och jag blev väl alldeles för mycket svensk supporter i det läget. Men det var ju inget hån mot Finland eller det finska laget på det sättet, utan det var lite hets 2 rivaler emellan, precis som jag och mina polare hetsar om det är Djurgården och AIK som spelar, eller Liverpool och Manchester United, eller som det var uppe i Umeå mellan Björklöven och Skellefteå, så är det en rivalitet. Och ja, har man inte den rivaliteten eller det supporterskapet eller hetsen, då kanske man inte tänker på det sättet. Men det var sagt med glimten i ögat, och det var olyckligt att det var några som tog illa vid sig. Det var jag absolut inte tanken.
Nej, men samtidigt så är det ju väldigt många som överhuvudtaget inte säger någonting. Det var, jag förstod ju direkt att det var med glimten i ögat och att du hade mycket känslor som ville ut och hela den här biten. Men det är ju härligt när folk bjuder lite på sig själv och vågar prata.
Ja, det är väl som det är nu, att man ska tycka någonting men man får inte tycka fel, och man ska säga någonting men man får inte säga fel, och tyvärr blir det väl lite så här erfarenheten av att när man gör såna här grejer, att när det blir en storm i ett vattenglas som det blev den här gången, så blir det väl så att både för min del men även för andra idrottare eller spelare som ser vad som händer efter en sån här grej, att man håller sig till ja, vi jobbade hårt och det var kul att vinna, och det här kändes härligt. Så att det blir väl ännu mer sådana kommentarer framåt. Men sen ska jag säga också att det är några negativa kommentarer, men sen är det ju väldigt, väldigt många som tyckte, precis som du, att det var med glimten i ögat, och som de tyckte det var härligt snarare än att det var på det andra sättet.
Det var ju 7 år mellan VM-guldet i Skandinavien 2014 och den här fullträffen nu då i Hartwall. Det kändes ganska gött när ni stod där med guldmedaljerna, eller?
Ja, det, och jag tror hela svensk innebandy tyckte att det kändes väldigt bra. Det har väl famlats i mörkret lite grann, och innebandyn speglas ju av det som landslaget presterar mycket. Så det var ju såklart, tror jag, ja, framförallt för oss som har varit med under de här åren och fått spela de här matcherna och förlorat och har vunnit tidigare, och att nu få vinna igen och vinna där på det sättet i Hartwall. Vi kollade något klipp när det här klassiska hockeyklippet när Tre Kronor vänder 1-5 där i Hartwall innan, och det är ju samma känslor, och man hade väl Sundins ögon där ett tag som ligger på näthinnan. Det var otroligt häftigt, och jag kände väl efter Skandinavien där hemma VM att man kanske aldrig kommer spela en så häftig match igen, eller att ett guld kommer kännas så bra, men nu vet jag inte vilket som väger tyngst, att få vinna inför hemma publiken eller få vinna i mitt i lejonkulan. Så att ja, det var otroligt.
För det var ju ganska mycket, det kanske inte ni upplevde som spelare i svenska innebandylandslaget, men det var ju väldigt mycket kritik bland spelare och ledare från de andra lagen, att allt var så väldigt fokuserat på Finland, och att ni då vann var ju många som tyckte var ganska inte gott, men på något sätt lite karma på hur de hade arrangerat VM.
Mm, ja, den har inte jag nåtts av, men så där brukar det väl alltid vara, och vi är väl vana med att alla tycker det är gott när Sverige förlorar. Vi pratade lite grann innan om det där med vilka träningstider man får när man är iväg, vilka omklädningsrum man får. Minst ett VM fick vi byta om i en barack innan en semifinal. Men visst var det härligt. Visst var det härligt.
Mm. Ja, men absolut. Det är ju ganska häftigt. Jag menar, nu är vi de första dagarna inne på det nya året, och redan i november skulle det spelas ett nytt VM. Hur tänker du kring det?
Jag tror de flesta i truppen har haft lite samtal med förbundskaptenerna, och jag har gett mitt OK till eller känt en hunger att fortsätta och köra ett VM till i alla fall. Det är ju två kamper från 100 landskamper också, så att det skulle vara fint att komma över den siffran. Men det var otroligt roligt att spela i landslaget igen. Vi hade en grym grupp. Nu är det bara några månader till nästa, så att omsättningen blir kanske inte så stor heller. Så att det är väl lite samma gäng kanske som kommer spela. Men jag var lite osäker innan faktiskt, och det här med vad kommer man känna oavsett om det blir vinst eller förlust. Men jag känner mig oerhört motiverad att få spela till. Och det är klart att när man vinner så vill man ju bara göra det igen. Så det ser jag fram emot.
Mm. Att det blev guld också ger ju alla arbetsro, tänker jag, inför kommande VM.
Ja, samtidigt som det blir väldigt mycket tuffare nu. Nu är det vi som är jagade igen. Nu är det de andra länderna som bara kommer göra upp planer på hur ska man slå Sverige. Men jag känner styrkan i den här gruppen är otroligt hög. Sammanhållningen var otroligt bra. Så att får vi ihop något liknande inför nästa så kommer vi såklart bli svårslagna även då.
Mm. Min känsla är ju att Tjeckien är luriga. De kommer ju få en träff förr eller senare, kanske inte i år, men ganska snart. Vad tänker du kring Tjeckien?
Ja, men Tjeckien kommer vara luriga. De skulle byta förbundskapten, och får vi väl se vad det kommer innebära. Men Tjeckien kommer vara luriga. Finnarna såklart är otroligt bra, har många väldigt bra spelare just nu. Sen Schweiz såklart med hemma-VM, med den boosten som det ger. Och på samma sätt som Finland tror jag hade redan från 2014 börjat fokusera på VM 2020. Nu tog de två VM innan det redan, men de hade väl jobbat för hela organisationen och hela förbundet på att vara som bäst till 2020, så är väl Schweiz samma sak. David har varit där länge, byggt upp ett lag, ett spelsystem. Så att Schweiz blir väldigt svåra i sitt hemma-VM såklart.
Mm. Om du skulle säga en eller två saker som har ändrats sen ni fick nya förbundskaptener, vad skulle du säga att de största förändringarna har varit nu med Niklas och Thomas?
Dels så blir det alltid så med ett tränarbyte, eller ofta blir det så med energi, men jag tycker att rollfördelningen de emellan har varit väldigt bra. Sen tycker jag också att vi har varit väldigt mycket ödmjukare i att vi inte har varit bäst tidigare, och att fokusera väldigt mycket på motståndarnas spel också, snarare än att bara säga att vi i Sverige vill gå ut och vinna. Så att det är väl två delar, och attityden reflekteras av ledarskapet, och jag tycker att attityden var super på hela gruppen, både tillsammans och det vi gjorde på planen, så att där ska ju de ha all heder.
Mm. Ska vi se, du spelar matcher då eller?
Ja, mm. Dalen hemma.
Ja, hur ser en matchdag ut för dig när ni har hemmamatch? Idag är det en vardag.
Mm.
Ja, då jobbar du först och
Ja, det blir ju måltider var tredje timme bakåt från matchstarten, alltid.
Ja. Hur ser det ut? Vad äter du? Eller vad kommer du äta idag?
Ja, men idag var det ju havregrynsgröt och ägg till frukost. Och så blir det nog... jag har inte bestämt faktiskt vad det blir till lunch. Jag är inte så nojig eller har sådana hjärnspöken att jag måste äta samma mat inför match. Men jag brukar äta när det är en sen match så lite stabilare lunch. Och lite lättare 3 timmar innan match.
Vad är det då lite lättare? Vad är det,
det kan vara någon sallad eller lite protein, lite sallad. Några kolhydrater men inte så mycket. Jag tycker inte om att var jättemätt när man väl ska spela.
Så du åser inte in pasta i käften?
Nej, inte till mig innan match. Nej, det blir för nära.
Och vad gillar du att spela mest? Är det bortamatch eller hemmamatch?
Nej, men hemmamatch såklart. Då slipper man resan och allt vad det innebär. I våran arena och inför våran publik så trivs vi väldigt bra. Så det är hemmamatcherna för idag.
Och du är ju inte heltidsproffs utan du har ju ett arbete.
Ja, jag har valt den linjen ända från start egentligen. Från början var man ju tvungen till det. De sista åren kanske man, om man hade pusslat ihop det, kunde ha levt 100% på innebandy. Men för mig har det varit ett medvetet val och jag har mått väldigt bra av det. Att ha 2 delar som betyder väldigt mycket. Man blir fräsch i skallen av att göra lite olika saker. Och idag har jag ett arbete som jag tycker är lika roligt som innebandyn.
Berätta, vad är det du gör för något?
Jag har varit inom bank och finans nu de sista 7 åren och idag på ett företag som heter Söderberg & Partner där vi hjälper kunder med kapitalförvaltning. Så jag får träffa... Vi jobbar mycket mot entreprenörer som har gjort fantastiska resor med sina bolag. Sålt av dem, gjort någon exit. Det är väldigt inspirerande att få sitta och lyssna på deras historier. Väldigt duktigt folk. Jobbar med väldigt duktiga kollegor. Med lång erfarenhet. Så att, man är väldigt senior på innebandybanan men junior på jobbet. Så det är härligt att ikläda sig den rollen igen.
Hur många timmar i veckan jobbar du? Jobbar du fulltid eller får du ihop fulltidsarbete?
Ja, absolut. Nu har jag fördelen och möjligheten att kunna jobba när helst det behövs. Så att mina dagar ser väl ut som så att det är frukost och uppstigning, det är jobb fram till träning och så sen hem, käka middag och så är det någon timme på kvällen också brukar det bli. Jag vet inte, jag har väl hittat en väldigt bra livsstil så där och det är ju, gör man saker man tycker om och tycker det är roligt så känns det som att man kan ägna hur mycket tid som helst. Men det man har lärt sig framförallt är väl att vara väldigt strukturerad, att göra rätt saker på rätt tid. Vila när man behöver, sova när man behöver, jobba när man behöver och spela såklart när man behöver. Datorer och telefoner kan hjälpa till idag så kan man ju kriga ner många timmar på bussarna och med administrativa uppgifter. Jag tycker det är väldigt roligt att ha ett utmanande civilt arbete också.
Ja, men det låter jättebra. Ger dina lagkamrater utrymme på bussen att jobba med ditt eller vill de spela kort eller sitter de bara och kollar på film eller vad?
Nej, men det har väl också förändrats från när man började i Superligan. Då var det VHS-banden som alla satt och tittade på eller det var bara kortspel. Men nu sitter ju alla med sina paddor, datorer eller mobiler oftast. Jag har Tobbe Gustafsson mitt emot mig och han ligger och sover hela resorna. så där är det inte mycket snack.
Nej. Aftonbladet gör ju sammanställningar vad alla lagidrottare tjänar, och de gör ju även på innebandy. Och där hamnar du i topp.
Ja, det verkar bli ju så. Jag jobbar otroligt mycket och är i en bransch där bra resultat belönas väldigt mycket. Sen när man får höra vad andra innebandyspelare har för ersättning från klubbarna, så inser man att man är underbetald på vissa delar. Men det är hårt jobb och många timmar som ligger bakom.
Mm. Precis, såg att du, eller ja, din månadsinkomst är imponerande, så det är bara att lyfta på hatten och grattis får man väl säga då.
Ja, det är hårt jobb.
Ja, men det är bra. Vad tänker du för övrigt här på säsongen här nu som fortlöper? Nu har vi den här pandemin som pågår där matcher ställs in till höger och vänster. Hur tänker ni som lag och hur tänker du på den närmaste tiden?
Ja, men det är som alltid, man kan bara fokusera på det man kan påverka. Spelar vi ikväll eller inte, det kan väl komma några fall här på eftermiddag som det blev. I fjol vi fick veta att matchen var inställd när vi hade åkt hela resan upp till Umeå. Så det gäller väl att vara redo på allting, men när det väl är match så ska man vara redo på det. Det är en häftig resa, häftig slutsäsong här innan slutspelet, och vi ska försöka göra oss så pass redo som möjligt, samla så mycket poäng, erfarenheter och bygga upp vårt lag så att vi är så starka som möjligt. Men det känns som att vi har större förutsättningar i år än tidigare. I fjol var det en nedåtgående spiral där jag tyckte att den innebandyn som vi presterade inledningsvis är kanske den bästa jag har varit med om. Både kollektiv och som femma, där vi kändes helt ostoppbara. Sen hände det massa saker under säsongens gång som gjorde att vi var väldigt tunna i numerärer när slutspelet började. Så det var kämpigt på det sättet. Men i år verkar vi få tillbaka Fredrik Lindholm idag som förhoppningsvis får spela. Han drog ju hälsenan i SM-finalen. Och vad jag vet så har vi inte så mycket skador just nu. Och det är väl där vi ska ha lite tur. Hålla alla friska och hela. Och kan vi bara få kontinuitet på det hela så vet vi att vi brukar bli farliga när det ska dra ihop sig.
Mm. Jag tänker här att vi är på upploppet här av våra samtal här. Men det känns som att du mår ganska bra som innebandyspelare och människa just nu, eller?
Ja, med allt som händer i världen och den psykiska ohälsan och folk är sjuka så måste jag säga att man får vara enormt tacksam över att man mår bra och känner sig bra och att de flesta inom sin närhet också mår bra. Men det tror jag. Jag tror faktiskt det ligger mycket bakom det där att jag alltid har spelat och jobbat. Spelar man bara så hänger liksom hela livet nästan på hur det går på innebandyplanen. Och försökt hålla isär vad mina prestationer både på jobb och innebandy gör med mig som person. Och inte att låta det påverka så mycket ur negativ bemärkelse i alla fall, och det har för mig varit framgångsfaktorer.
Mm. Vad gynnar dig i ditt arbetsliv att du fortfarande spelar på den nivån som du spelar på, att du är landslagsspelare i innebandy?
Det är klart att det, ibland öppnas det lite dörrar för en som det inte hade gjort annars. Sen så har man ju med sig de här viktiga delarna som går att applicera både i näringslivet och idrotten. Att jobba hårt varje dag. Vi är ju i en miljö där du, om du inte presterar så sitter du på bänken. Och att ha med sig den och hela tiden försöka bli bättre. Och ett driv att vilja vinna även på jobbet. Det är ju ovärderliga egenskaper. Och det är ju det är bara att titta på många inom näringslivet som har haft idrotten som bakgrund också. Så att de vet lite grann vad det är för skrot och korn de får när de hanterar en idrottare, om man kan göra det på rätt sätt. Sådär.
Mm. Tänker jag här nu, senaste veckorna så har ni haft lite samtal med dina kunder och sånt om innebandy, misstänker jag, och kanske din intervju här då, tänker jag på, eller?
Ja, absolut, absolut. Det är ingen som har lämnat som kund i alla fall, utan
kanske varit en lite schysst ingång på ett samtal kanske, eller?
Ja, jag har väl inte öppnat en filial i Helsingfors än så länge. Men det har varit många gratulationer både från kollegor och kunder. Och det är roligt att de hänger med och tycker att det är roligt att det går bra för oss.
Mm. Okej, helt spontant här då. Vilka spelar SM-final senare i vår i Stockholm på herrsidan?
Storvete och Djurgården. Nej, det var väl de skulle tänka det kanske. Nej, men det är Storvete och Falun.
Ja.
Beroende på, vi kanske möts i slutspelet där också.
Och håller du på Djurgården eller?
Ja.
I andra sporter menar jag.
det är laget i hjärtat.
Ja, det är så. Ja, men du Robin, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här.
Det var så lite. Vad kul att vara med.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.